Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Välkommen till Sektpodden. Jag heter Emma Genbäck och jag har Rigmor Robert framför mig. Och idag så ska vi ta oss an avsnitt 167. Vill du presentera dig, Rigmor?
Ja, läkaren, psykoterapeuten, analytikern är jag.
Ja, det är du. Och jag är sjuksköterska numera och har en gång i tiden varit med i Knutbysekten. Därav detta ämne som vi...
Pastor till och med i sekten. Det är inte alla som kan ha det i sitt CV, sektpastor.
Tur är väl det, fy. under några korta år får jag lov att säga i alla fall till mitt försvar, tack och lov. Ja. Men
idag händer det något.
Ja, det gör det.
Vi går i mål. Sektpodden går i mål.
Ja, och vi är stolta, eller hur?
Ja, vi tycker det har varit... En fantastisk resa.
Verkligen. Alltså jag har lärt mig så otroligt mycket på de här faktiskt 3,5 åren, Rigmor, som vi höll på.
Jag med.
Vi började 25 september 2019, första avsnittet.
Ja, det var en sensommardag, det kommer jag ihåg.
Ja.
Just det.
Så det är ganska exakt 3,5 år sedan.
Bra siffra.
Ja. Vad tänker du idag?
Nej, men jag tänker att... Kan jag liksom bara sammanfatta vad sektpodden egentligen... Alltså det finns någonting som heter Emidias res. Vet du vad det är?
Nej, berätta.
Ja, men det är liksom när man gör en berättelse eller en film och så startar man upp så här, pang, rakt in med en händelse som i sig kommer att liksom så småningom visa sig vara en förklaring till alltihopa. Och jag känner att Knutbysekten är vårt Emidias res. Det var så vi möttes. Vi tänkte ju först nästan bara göra några avsnitt om Knutby. Göra en Knutby-sekt.
Ja, men absolut. När vi gick till Acast med vår idé om sektpodden så sa ju de, ja men prova 10 avsnitt och se. Och sen så utvärderar ni. Och hur många av er nu är vi uppe i? Ja, idag blir 167.
Ja, de varnade oss och sa, det är mer jobb än ni tror.
Ja. Och jobb har det varit, men roligt har det varit.
Verkligen. Ja, ja. Och det är möjligt att vi snart kommer igen.
Ja.
Men just nu så är det här ett
avslut.
Ja, men det var ju alltså det intressanta med Knutby var ju att vi kom från två håll, att det blev så unikt.
Verkligen. Ja, men att från mitt håll då, att komma från den här sekten där man är så inne i en sån liten värld där det är såna tydliga ramar, och du då, Rigmor, som kom utifrån och hackade på den här lilla världen, och vi avskydde ju dig för att du kom och försökte förstöra våran värld. Du var fiende nummer ett, som vi har ju pratat om flera gånger och beskrivit, men det är värt att tala om det. Och att gå ifrån den totala motsatsen som jag upplevde i alla fall att vi då stod i till att starta en podd.
Mm.
Det är ju en ganska häftig resa. Ja. Och bli så nära vänner.
Mm. Ja. Men jag måste ju säga det att den fiendskapen var ju aldrig ömsesidig.
Nej.
Jag visste att ni var antagligen, jag brukade försvara er och säga när människor sa till mig att de där konstiga typerna och du har snöat in på den där sekten. Ja, men så de är inga konstiga typer. De är antagligen bland de bästa människor vi har i landet.
Mm.
Därför har man, är det trassel i, med en själv, då står man inte pall, för det är vad de upplever. Men det var ju det här att jag visste att ett antal barn var utsatta för präglande upplevelser som inte var hälsosamma och som gjorde att jag kunde inte sluta och hamra på er.
Mm. Ja, du bet dig fast till vårat förtret då, men till våra glädje idag.
Ja, ja. Och det måste jag också säga. Jag har ju fortfarande det här smycket som jag fick när ni kom och firade min födelsedag.
Mm.
Och det var så rörande, för det är så många före detta medlemmar som har suttit här där vi sitter nu och som brukade börja med att säga och förlåt, jag gjorde det här och det här och jag bad bönerna att det skulle, Gud skulle typ göra det hejda mig på något sätt, men ja, det var inte så kul, men det var mänskligt, så var det ju förlåt redan när det pågick. Därför att, och det är det som egentligen vi har ägnat oss åt i 3,5 år.
Mm.
Ska vi gå igenom lite grann de här?
Ja, men absolut. Jag tänker det känns ju som att man vill, alltså, med tanke på vad vi har gått igenom, att man vill sammanfatta det här. För vi har ju på något sätt, upplever jag, som lagt en grund som jag tror och upplever att människor som lyssnar på oss kan använda för att verkligen lära sig när det gäller sekter på ett väldigt grundläggande sätt. Och det är det vi ville, eller hur, Rigmor?
Ja, visst. Verktygen för att förstå mekanismen, de finns. Ja, så att
kan inte du, liksom, du som har det här helhetsgreppet, dra igenom, vad är det vi har gått igenom i, när det gäller sektpodden? Vad är det vi har liksom lärt oss när det gäller grunden för sekter?
Dels så känner jag igen, för att frågan som många ställer sig, men hur kan man gå med i en sekt?
Mm.
Jo, men det är en underbar upplevelse att gå med, för att det här fenomenet som brukar kallas lovebombing, det är väl ett slitet uttryck numera, men det betyder egentligen bara att man blir så välkomnad.
Mm.
Så man, när man värvas, som rekryteras in i en sån här sektmiljö, så möter man ju vänner, och det är som att den här normala bekantskapstiden, den är bara avkortad.
Mm.
Så plötsligt är man omtyckt, uppskattad, och de ledande brukar ju säga de här klassiska, men jag ser ju på dig, du är så speciell. Mm. Jag undrar om du själv vet om hur speciell du är.
Mm.
Och du kanske är en ung människa, eller när man är i en osäker fas, man kanske har slutat skolan, ska ha flyttat till en ny stad eller gått igenom en skilsmässa. Då kanske man känner sig lite hoppfull, att vad menar du liksom, vad ser du? Nej, men du, det är något väldigt speciellt med dig, men om du går med här med oss, så jag lovar, det här kan du utveckla, för du har något mycket större inom dig än vad du själv egentligen har förstått. Mm. Och en sak, du vet, där du gick i skolan, uppskattade de dig och såg det här? Nej.
Mm.
Har dina föräldrar, har dina liksom kompisarna runt dig, har de sett hur speciell du är? Vet du, just för att de inte riktigt, det är som att du är före din tid, så kanske det inte är så bra att du har så mycket kontakt
med dem. Och så vidare och så den biten. Ja, precis. Nej, men, och jag tänker också när du,
känner du igen det?
Ja, och jag tänker när du berättar det här, så är det också, det intressanta är ju att det här kan man se oavsett lite grann vilken typ av sekt. För ofta tänker man ju på att det handlar om religiösa sekter och sådär. Men att det handlar om, kan vara sekter i så otroligt olika miljöer. Vi har ju pratat om det. Allt från de religiösa sekterna till idrottsvärlden, till företagsvärlden, till nationell nivå, tvåmanssekter, familjen och så vidare. Där man har de här sätten att lura in människor i den här beroendeskapet.
Mm.
Och som du säger, just det här att när man är i vissa situationer eller skeden i livet så är man mer eller mindre mottaglig för det. Men alla hamnar i de situationerna i livet någon gång.
Mm.
Och har man oturen att hamna just då i klorna på någon eller några, om det är en grupp eller någon människa, så kan man hamna där. Och jag vet att det är det som också är intressant med sektpodden. All respons, tänker jag, som vi har fått från människor som via mail har beskrivit sina egna historier, där det har varit väldigt olika typer av situationer, men alla är väldigt enade om att man känner igen samma tendenser, oavsett om det är i en tvåmanssekt där man har varit i en relation som har tagit över.
Får jag hoppa in just där?
Gör det.
Tvåmanssekten, det ska man ha klart för sig, att om man är med om det här, att man hamnar i ett sektlikt förhållande, så är det ofta en fantastisk inkörsport.
Tal om landbombing.
Alltså den passionen. den passionen, den hänförelsen, de som har varit med om det här, alltså den liknar nästan ingenting annat. Och det gör att, men sen efter ett tag så kommer kontrollen. Var är du nu? Din telefon, kan jag få, jag vill ha, du har väl inga hemligheter för mig, så det är väl ingenting som händer att jag kan ha koden. Och din dator, jag vill gärna se, jag vill bara hjälpa dig.
Mm.
Men vet du, när ni ska ha de där AV eller de personal, jag tror du vet, jag hämtar dig där. Alltså det här som på ett sätt verkar väldigt omtänksamt, det kan vara början till att man är kontrollerad och att man plötsligt inser, jag kan inte ta mig ur det här.
Mm. Ja, men det är det som är så otäckt, att det plötsligt så befinner man sig själv i en situation där man är fast och fångad. Och det är som att det händer så plötsligt.
Mm.
Man är inte medveten om när det sker, utan det är plötsligt är man där, och då är det inte så lätt som man gärna vill tänka när man står utanför, att det är väl bara att lämna.
Mm.
Och det är inte så enkelt, alltså, som att lämna den situationen.
För den farliga kärlekspartnern har någonting gemensamt med sektledaren.
Mm.
Och det är det här svängande humöret. Att när han eller hon är plötsligt arg eller misstänksam eller rent av fysiskt hotfull, så kan det svänga om när man är tillintetgjord och förtvivlan, och så blir det plötsligt lika underbart igen. Och då blir man så lättad, så då kommer man in i det här euforiska, ja men det, åh vad skönt. Och sen vill man akta sig för att hamna i den där onåden, den här kylan, i det här otäcka förnedrande tillståndet, så man börjar liksom anpassa sig i myrsteg.
Normaliseringsprocessen.
Du nämnde plötsligt, så sa du, ja, man upptäcker det kanske plötsligt,
det är det,
men
jag menar,
det har gått i myrsteg fram
just
till
det. Precis så.
Ja.
Och det är det man inte ser själv när man är mitt i det.
Nej.
Utan plötsligt så är man bara där, och därför ser man det inte förrän man står mitt i det. Andra kanske runt om ser det, men man ser det inte själv.
Jag ser det.
Och det är ju för att det är just det som vi brukar tala om, normaliseringsprocessen, där man... Ja. Där det går i de här små stegen, och det som förut var onormalt blir plötsligt normalt. Och man ser inte själv hur onormalt, hur vridet det är beteendet.
Nej.
Och sen tänker jag också att en sak som en sektledare eller den här människan som har kontrollen över en, om man är en tvåmanssekt, de har ju liksom avskärmat den under en längre tid från omvärlden.
Mm.
Så man har liksom inte de här normala relationerna som gör att man kan också bara bryta sig loss. Det känns i alla fall omöjligt, för man vet inte vart man ska vända sig. Och man har också blivit liksom itutad att omvärlden kanske är ond, eller den är emot, eller den förstår inte. Och man går med en känsla av att hamna i ett limbo nästan, där man inte vet vart man ska vända sig.
Så är det. Mm. Och där ger du en socialpsykologernas definition på sekten, nämligen att det är en grupp som har ett spänt eller motsatt förhållande till omvärlden.
Mm.
Och det är två kriterier. Det här är det ena, och det är det du beskriver nu så tydligt, hur det känns när man är i det. Och det andra är att sekten anser sig ha hittat den enda vägen. Om det är en religiös sekt till Gud, till det himmelska, att man är utvalda på det sättet. Men om det är en säljorganisation, ja, men då är det ju budgeten och att du ska leverera på det, och du har hittat det absolut bästa formatet, arbetssättet till det. Och är det idrotten så har du liksom den absolut enda bästa metoden. Så det här att man sekter bildar liksom inte klubbar med andra sekter, utan de är verkligen ensamma den här upplevelsen av utvaldhet.
Men jag tänker just det här med manipulation och manipulationens grund, tycker jag är ett någonting väldigt intressant och viktigt begrepp när det gäller just sekter. Och vi har ju faktiskt gjort avsnitt just omkring det, som vi faktiskt både 29, 30, 31, 32 och 33, faktiskt 5 hela avsnitt gjorde vi, som handlar just om manipulationens grund, som känns som en ganska viktig bas för att förstå sekter.
Alla, och de där teknikerna, professor Cialdini till exempel, han undersökte ju vilken metodik man använder i olika, inte bara i religiösa sekter, utan som du säger i och han kom ju fram till först 6, men sen 7. Egentligen kan man bryta ner det här till 7 olika tekniker som man använder då. Och det är väldigt, tänker jag, kan funka lite som en vaccination mot att luras in i det här som faktiskt känns väldigt härligt inledningsvis. Och sen kommer skuggsidorna.
Ja, och det jag tänker, det är ju det vi önskar och hoppas med sektpodden, att man ska få just verktygen för att kunna se i tid. För att, ja,
precis. Det intressanta är ju relationen till sektledaren. Att denna extrema övervärdering, att man tillskriver en sektledare som påstår sig ha övernaturliga förmågor, en direkt kontakt med Gud, eller som Åsa Valda och sa, att hon, Jesus i Bibeln, i Nya Testamentet, ska gifta sig med henne och nedstiga. Alltså en sån här grandios framtoning, men att när man börjar följa med på det, bekräfta det för sektledaren, då sväller hans eller hennes självbild bara och blir, ja, i Knutbys fall så stor så att Åsa kände sig, ville se sig som likvärdig med Gud, Jesus, helige ande. Hon var liksom den fjärde treenigheten, hade blivit en fyrenighet. Och det gör också att när man har en sån storhetsmani, så får man på köpet alltid att den här sektledaren blir paranoid. Därför att så fort man möter någon då som inte håller med om att han eller hon är den här fantastiska övermänniskan som egentligen är ämnad att kanske leda hela mänskligheten. Men så fort någon säger nej, det tror inte jag, eller du är en helt vanlig människa, men du rent av snurrar i huvudet just nu, då blir man ju misstänksam,
hotad.
Rädd, hotad. Så då sektledare har alltid det här dubbla, att de också har en känsla av att vara förföljda och har varit utsatta. Och ända sedan, de brukar beskriva sin uppväxt eller bakgrund inte som ett triumftåg, utan tvärtom, att de har varit missförstådda, ingen har lidit som jag och ingen är så stor som jag.
Nej. Då tänker jag på den här ganska nyligen vi gjorde om Teal Swan, som har den här, vad ska man kalla det för, självhjälpssekt eller vad, och hon hade ju så otroligt likartad, som jag ser, som sektledarbeteenden som jag har liksom erfarenheter av, så att, fast det inte alls var någon religion.
De behöver inte gå på kurs hos varann. De landar i samma beteende och förväntningar och får med sig anhängare då.
Men när du börjar prata om de här sakerna, så tänker jag också på att vi har pratat om den mörka triaden. Och det har vi gjort ganska nyligen, men vi har ju varit inne på det under hela perioden. Men vi är just väldigt tydligt just, och det var ju avsnitt 147, just med narcissismen och psykopaten och så Machiavellis typ och så vidare. Också någonting som vi har pratat om mycket, för att det kommer igen i sektlika miljöer, att det oftast innefattar någon person som har någon av de här dragen för att det ska dras nät, att man hittar det, eller hur? Mm.
Mm. Och vi har haft ett antal avsnitt om det, och det tragiska, jag ser ju de här psykopatmässiga sidorna hos oss människor som några av oss kan ha från början, men att man kan funka bra med det om omgivningen förstår att den här personen har vad jag kallar ett handikapp, en bristande förmåga till att respektera andra, att ta hänsyn till andra, ångrar sig inte, skäms inte, alltså man har inte den typen av, och det är så djupt känt och självklart för de flesta av oss, och det gör att de här personerna kan komma undan väldigt långt. Till exempel många av dem har mytomana inslag, att de ljuger, och då tänker man sig, varför ljuger han eller hon om det här? Det var väl, vad har han eller hon för nytta av det?
Och jag tror också det här, som jag vet att du har sagt till mig många, att man ser, man läser av andra människor utifrån sin egen liksom person och vad jag själv, och då liksom läser jag ju inte in att den här personen ljuger om de här sakerna, för jag skulle aldrig göra det.
Nej.
Och där blir man lurad, då kan jag säga absolut att det har varit för min del i den här, att jag kunde aldrig tänka mig att Åsa Waldo ljög om det liten och datten. Nej. För det gör man ju inte, framförallt inte om man är kristen. Alltså, och då, men det är ju någonting som man har fått lära sig, absolut, att det kan man inte göra, utan man måste
Och just det du beskriver nu, det kallas ju duperandets glädje på psykiatrispråket. Alltså de här personerna tycker helt enkelt det är kul att se oss bli lurade. Och de känner en slags överlägsen förnöjsamhet att se hur våra ögon blir stora och vi försöker hänga med på de här turerna som bara är luftpastejer i själva verket.
Ja. Nej, men och vi har ju verkligen matat igenom så otroligt mycket. Jag tänker på...
Men så kommer vi till hemligheterna också som hör till sekten. Därför att även om det är en familj vi har pratat om och fått mails om, lyssnare som har varit utsatta för våldtäkt, sexuella övergrepp i sin egen familj. Mm. Och då ser man ju väldigt tydligt hur den föräldern säger... Det här får du inte berätta för någon. Mm. För det här får man inte prata om det är pappan då. Då kommer polisen och sätter pappa i fängelset och då kan ingen försörja oss. Så det här är din och min hemlighet. Så här gör man i alla familjer. Där ser man att liksom den vuxna har ett övertag på barnet. Mm. Och barnet tvingas till en tystnadsplikt för föräldern utåt. Mm. Och på samma sätt så blir det när man är medlem i en sekt, att det här som händer nu, de förstår inte det här ute. Men för vår grupp så är det här ändamålet nu helgar, i det här fallet medlen. Så vi måste ha gjort det här, men sen håller vi tyst om det tillsammans.
Mm. Ja, men det är också genomgående, som du säger, i sekter, att det finns hemligheter.
Ja.
Och att man då har hållhaka på varandra utifrån de hemligheterna. Ja. Framförallt ledarna på medlemmarna då.
Ja.
Och det går ju också igen, jag tänker återigen på Nexium, den här självhjälpssekten som vi pratar om ganska mycket. Jag tror att det var avsnitt 115, där det verkligen var såna här hemligheter som bara kom fram mer och mer. Det var ju som att gräva i en stor, vad ska man säga, geggamojsbrunn. Det bara vällde upp mer och mer ju mer man... Och det, otroligt intressant och skrämmande att se. Men det har inte heller med religion att göra, utan det var ju andra... saker, men likadant.
Och då är vi inne på det här att det verkar som att när en sektledare får den här positionen så slår det väldigt ofta över på sexuella beteenden.
Ja.
Så de börjar utnyttja medlemmar på olika sätt.
Mm.
Och så var det ju, visar sig vara i Knutby, och så var det i Nexium till exempel. Mm. Och det är ett genomgående drag också.
Tyvärr är det så.
Mm.
Mm. Men du, jag tänker på... vi har ju pratat om att sekter inte bara är religiösa. Men vi har ju dock ändå pratat mycket om just religiösa sekter. För de finns ju. Och vi har ju pratat mycket om religiöst trauma.
Mm.
För det har ju visat sig, ju mer vi har grävt i det här, ju mer liksom, ja, människor har hört av sig och det blir aktuellt att prata om det, så kommer det ju fram att framförallt vuxna människor har med sig religiösa trauman från det att de var väldigt små.
Mm.
Och ganska, alltså, ganska mycket problem faktiskt i vuxen ålder av ångest och rädsla för helvetet, och vi har pratat mycket om det. Mm. Och då tänker jag på att vi hade en gäst, Karin Fahlström, som vi pratade om när det gäller Livets ord och hennes uppväxt på 80-90-talet, 20-talet. Vi hade 99, 101, 102, 103, 104 där vi pratade med henne, så det var många avsnitt, för det var mycket att avhandla. Bara berätta att Karin tillsammans med andra, kommer att starta en dag som heter Religiösa traumadagen, som kommer vara den 24 maj, då man vill lyfta just det här med religiös trauma. Det tycker jag
intressant.
Är viktigt och bra, för att jag tror att det är något som fortfarande är ganska...
Ja, det kan jag intyga. Det är kollegor som har hört av sig till mig från psykiatrin, psykoterapin, kliniska psykologer som just säger det. Det här som du pratar om, är det verkligen så? Ja, men det är ju imaginärt att vara rädd för djävulen. Är det seriöst? Så att alltså man tenderar att inte begripa det här.
Mm.
Och det som är riktigt tokigt och felaktigt, det är ju att när inte vi på yrkessidan utanför det religiösa sammanhanget förstår vad det handlar om, då blir ofta den här lidande människan hänvisad till den religiösa ledaren, till prästen, pastorn,
tillbaka in
i den miljön där traumat har uppstått.
Mm. Och det är också någonting som vi har pratat om och återkommit till flera gånger, också mycket på grund av våra lyssnare, det här med olika former av psykoterapi, terapi, alltså självhjälpsgurus och så vidare, för att människor hör av sig av många gånger för att de har svårt att hitta, just när det gäller religiös trauma, någon som du säger som kan det här. Och att det finns en stor lite svart hål på det här området. Men jag tror att när vi har lyft i sektbåden, så hoppas jag att det har lyfts även inom de här, för jag har faktiskt haft kontakt även med människor som jobbar med sånt här.
Ja, visst.
Och som har uttryckt ett behov av att lära sig mer om det, så att jag hoppas att det
Vi kan bidra lite.
Att det bidrar till att man kanske också utökar det inom de här utbildningarna kanske.
Ja.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Och då ligger det nära till hans också att tänka på alla de som jag har haft kontakt med runt Knutby, men också runt andra sektbildningar och andra olyckliga parförhållanden och så, när den anhöriga är så avvisande fast man vet att den inte far väl. Man kan ju se det på en person. Jag tänker i Knutby, det var ju för er som det är i andra sekter, att man, det är ett ekonomiskt system i det här, så att pengar, gratis arbete och så vidare tenderar att gynna säckledningen.
Mm.
Så att medlemmarna liksom blir utsugna kan börja se bleka och slitna ut. Mm. För att det här är personer som sliter hårt.
Mm. Mycket arbete. Så.
Ja. Ja. Mm. Och jag vet att när man blir avvisad så brukade jag säga till runt er i Knutby till anhöriga som tyckte inte, jag känner inte igen min son, jag känner inte igen min dotter, pratar inte likadant, är så avvisande och då så konstigt är alltihopa. Och då kunde jag lova att nej, men det riktiga jaget, äkta jaget, din son, din dotter, ditt syskon eller din kompis för finns där, men han eller hon känner sig bunden, vågar inte anförtro de här hemligheterna. Hållhakarna sitter så hårt. Mm. Men billigt talat, borta i skogsbrynet som bakom en sten, där sitter det äkta jaget och gråter.
Mm.
Och är så ledsen. Och när den här din anhöriga kommer ur sekten, eller som i Knutbys fall när hela sekten upplöstes,
mm,
ja, men då kom ju ni tillbaka och blev er själva igen. Så det riktiga jaget finns där. Så att man måste förstå att i sektberoendet så liksom bildar man som ett nytt sektjag.
Mm.
Och det kan kallas för sektsjukan eller pseudoidentitet. Men man får verkligen som en ny jagbild.
Mm.
Kommer du ihåg om du upplevde en sån känsla någon gång när du, i ditt liv i sekten, när du var så där aggressiv mot mig? Det var som att du inte kom ihåg det efteråt.
Nej, jag hade ju verkligen förträngt det helt och hållet. Det var ju så där, jag blev överbevisad när jag satt med en annan journalist, eller en journalist som mer eller mindre tryckte upp i ansiktet den här artikeln jag hade skrivit, för jag förnekade fram tills jag såg den. Och jag tänkte, va? Så det var ju verkligen så. Nej, men absolut. Mm. Absolut att man var annorlunda i sekten, även om du säger att man hade en inre kärna som fanns kvar, mm, i olika grad kanske, jag vet inte. Men att när man lämnar framförallt så märker man ju också att man skalar av det här gamla jaget. Och jag tror också för min del så var det ju, hade jag ju 6 år där jag var utfrusen uh-huh, ifrån liksom sektens inre kärna och så vidare. Så att jag tror att den skalade oss av lite sakta men säkert redan då, innan jag blev helt liksom. Men absolut. Och det har man ju hört många anhöriga som du säger, som säger i efterhand att nu känner jag igen min dotter, min son, min vad det nu kan vara för något.
Ja.
Mm. Så att det så är det.
Den oväntade och liksom vändpunkten som jag upplevde, det var ju när en talarförmedlare sa att nej, men det har kommit ett mejl här till dig, kan skicka det vidare. Och då var det från din man Peter Genbeck, och han var ju, agerade ju talesperson utåt väldigt mycket.
Mm.
Han hade väl den
jo, man hade ju den rollen, ja, att vara medieansvarig. Liksom.
Medieansvarig heter det, just det. Så han och jag, vi drabbade ju samman många gånger faktiskt i offentligheten. Och då kom det här mejlet som sammanfattat, det var ganska kort, så stod det att jag har stått för lögnen när du kom med sanningen, men jag trodde att jag gjorde rätt. Och så bad han om förlåtelse.
Mm.
Och det blev ju liksom för mig, det var precis som det bara öppnade som en ljus spalt in i.
Jo, men och för våran del, eller jag kan prata för min del, så var det som att när man väl, som du säger, öppnar den här ljusspalten till sanningen ifrån allt man hade varit, då var det som att så mycket bara krackelerade på en gång av allt som hade varit lögn.
Ja.
Det var ju väldigt så här markant, bara det bara föll, det var som ett korthus man hade byggt upp, och sen så plötsligt så ryckte någon den här liksom understa nästan kortet, och då föll alltihopa väldigt, i alla fall för min del, väldigt, väldigt snabbt.
Ja, det måste ha gått fort.
Det gick otroligt fort. Ja. Och jag tror att det gick väldigt fort för väldigt många. För det var som att Knutby hade liksom drivits till en bristningsgräns där alla var på bristningsgräns. Och när det väl sprack, då, liksom, då föll alltihopa väldigt snabbt och alla var väldigt... Det fanns både mycket ilska och rädsla och sorg. Men att det liksom, man hade inget svårt att bara... Det svårt, men det var, jag tror att det var få som på något sätt ville hålla kvar sekten. Det fanns liksom inte. Jag tror att alla
Det var några stycken som hade hoppats, som inte hade varit kanske så nära den här inre kretsen där ni verkligen kunde misshandla varandra och det var som tyckte ändå att de ville försöka, men de gav också upp efter en tid.
Ja, men att de insåg att det var för skadat. Tänk inte att behålla det. Ja, Knutby, det kan man prata mycket om. Och det har vi gjort också, kan vi säga.
Ja, det blev ju som en prototyp som du, många gånger när vi har gått igenom olika fenomen så har du sagt, ja men det känner jag igen. Mm. Och så kan du dra liksom likheterna, för att sekten är just lite grann som en parallell värld.
Ja, men absolut. Och som sagt, man kan ju lyssna på, framförallt i början av sektpodden så hade vi många avsnitt som handlar just om Knutby, så det är bara att gå in och titta där om man vill lyssna just på Knutby.
Ja, men där pratade jag också om min historia.
Precis.
Eller hur? Det var också lite, när var det? Det var
Rigmors resa i C.G. Jungs labyrint, det var inte något sånt där vi kallade det.
Jo, det var rätt tidigt, eller hur?
Ja, det var rätt tidigt. När var det då? Det måste ju varit typ avsnitt
efter dig, först du hade berättat. Men vi hade också, jag tror det andra avsnittet som vi hade, då berättade vi om Sätersekten som uppstod runt Sture Bergvall som var inskriven som patient och bytte verkligen identitet och kallade sig Thomas Quick.
Just det.
Som ett uttryck för faktiskt att man får ett nytt jag i en sån här sektlik. Mm. Och det tycker jag också är en viktig... Man tänker sig ibland att nej, det kan inte hända något sånt i sjukvården. Ja, men utbildade, ansvarsfulla läkare, psykologer, psykoterapeuter. Men runt Margit Norell, som var den kvinnliga sektledaren där, så kunde det uppstå.
Mm. Och jag tänker också på Macchiarini, som vi har pratat om.
Ja, visst.
Som verkligen var en toppläkare som fanns runt omkring och som är jätteintressant att läsa om och lyssna på intervjuer med de läkare som fanns runt omkring.
Mm.
Och är man intresserad av det så kan man också gå in och lyssna på, det hade vi två avsnitt, 146 och 145.
Och där i Macchiarini-fallet, där är det ju alltså toppen av vad vi har, forskare, överläkare, professorer som rycktes med i den här duperade av Macchiarini då.
Mm.
Och de fyra läkare som blev whistleblowers, som blåste i visslan, som såg vad som hände med patienterna och som såg att det inte var underbyggt på det sättet som han förespeglade, att den här metodiken var utprovad och prövad på djurförsök och så vidare. Och det här hör också till det smärtsamma när det gäller sektlika grupperingar, att den som avslöjar hemligheterna som de andra skyddar, de upplevde, när de berättar sin historia, och Bosse Lindqvist då, den journalisten som gjorde den här tv-serien, alltså när de berättar sin historia, ingen av dem är idag verksam på Karolinska sjukhuset, Karolinska institutet.
Man får betala ett högt pris, tyvärr.
Ja. Mm. Och det är ett trauma att lämna ett sånt slutsammanhang.
Mm.
Och då kan jag säga, den som undrar över min resa, att jag värvade mig själv som en medlem.
Som ung.
Till Jungianerna.
Som ung tjej, eller hur? Du var ganska
tidigt. Ja, visst. Råkade läsa Jungs självbiografi som var översatt. Den är ju inte skriven egentligen av honom, utan av hans sekreterare Angela Jaffe, som jag också lärde känna lite grann faktiskt vid Junginstitutet när jag började. Men jag tyckte väldigt mycket om Sagan om ringen, Tolkien. Jag blev helt fascinerad av den. Och jag måste säga det, nu missade vi det. Det var lite underligt när vi hade Peter Bringelsson här. Att jag satt och pepade, det var ju Sagan om... Han hade skrivit en bok som heter Sagan om ringen. Men det blev en annan diskussion som var jättefascinerande. Så det var lika bra. Men jag upplevde alltså när jag läste Jungs den här självbiografin, att det var som att läsa del 4 av Tolkiens tre böcker.
Det var så du upplevde det.
Och Gandalf, han hade ju funnits i verkligheten. Mm. Och det här var ju slutet av 60-talet. Jung dog ju 1961. Men jag kände, han var ju läkare. Och titta, han kunde drömma samdrömmar, tida drömmar, prata om sagor, alkemi och kontakt med det gudomliga och inre världar. Så jag satt i 17 år och blev bra på att läsa tyska, för jag var så entusiastisk. Jag tänkte inte på att de fanns översatta till engelska.
Det var kanske det så?
Enklare. Jag har gesammelt i verken. De står där ovanför dig på bokhyllan.
Där... Har du läst alla dem utan innan?
Ja, inte en gång utan många gånger.
Oh,
och det visade sig när jag kom till Schweiz så var jag faktiskt mer...
Duktigare än vad...
Ja, duktig vet jag inte. Men Marie-Louise von Franz, hon hade som jag... läst ord för ord. Men inte de andra.
Nej,
de andra,
kan jag tänka mig.
De var inte lika noggranna som jag hade varit.
Nej.
Nej, men så visade det sig då att där fanns det också hemligheter. Och där fanns ju de här, alltså att till exempel en sån sak som att den ena analytikern efter den andra hade sexuella relationer med sina klienter, patienter, analysander.
Mm.
Och då är det ju, det behövs ju bara det. Så hamnar man i hemlighetsvärlden.
Mm.
Det här får du inte säga till någon. För om det kommer ut så är ju inte det tillåt. De har ju precis samma lagar och regler som vi har i Sverige och andra demokratiska länder. Om ansvarstagande i vårdyrket.
Ja.
Och då blir det här att man inte ska berätta för någon, och då ska man hålla tyst, och så blir det hållhakar och så skäms man. Och i mitt fall så visste jag ju bara, jag måste ta examen.
Mm.
Jag borde ha tagit den där examen på 3 år.
Mm.
12 år. Till sist satte jag ett ultimatum. Nu måste jag.
Mm.
Men nu måste jag, annars så, för att i Sverige, vad skulle de tro om jag aldrig blir klar? Men då, och då var ju liksom mitt beroende, formella beroende, avslutat. Och då small det. Då tog de in mig i den här oförberedda tribunalen och anklagade mig och började skriva brev till min man. Och varför? Jo, men de var ju bara så rädda att jag skulle avslöja
dem.
Hemligheterna.
Mm.
Och då kom jag ihåg hur det kändes för mig att jag, som tur var, så hade jag liksom inte... Tänk om jag hade varit förälskad i någon av de här läranalytikerna. Men som tur var hade jag ju inte det. Men du förstår, i så fall hade de haft hållhakar på mig på ett annat sätt. Men jag var ändå så rädd. Så jag vet att det dröjde 5 år efter att jag tog examen. Innan jag började lite försiktigt berätta mer och mer för min egen man. Fast han är en läkarkollega.
Mm.
Och en nära vän som jag liksom prövade mig fram om det gick. Så det här kan sitta så hårt hos en människa.
Ja, verkligen.
Och samtidigt så måste jag säga, alltså, jag kan inte säga att jag ångrar de 12 åren.
Nej.
Jag kom till Egypten, var med i ett projekt där. Jag red de här Lusitani-hingstarna i Schweiz och i Portugal. Jag fick vänner. Jag hade verkligen ett konstigt annorlunda liv som också innehöll, alltså, väldigt starka upplevelser.
Mm.
Och då tänker jag på någonting som Peter Bryngelsson berättade. Vi pratades vid efter det här förra avsnittet.
Mm.
Och då berättade han att han hade blivit helt fascinerad av att du hade beskrivit hur det var att vara i sekten, där du hade sagt att allting var liksom, även om jag bara gick ut i soptunnan med mina sopor, så gjorde jag det som för Gud. Alltså det var ett förhöjt mening av allting.
Mm. Jo, men jag tror vi pratade om just det där med hur livet kan vara för och efter sekten. Alltså när man är i en sån här grupp så har liksom allting man gör har en mening, en högre, för man liksom ingår i någonting som är viktigt. Och sen när man lämnar sekten så hamnar man på något sätt i det vanliga livet där det inte riktigt är så speciellt, och man liksom landar lite hårt på jorden.
Mm.
Och det kan vara ganska tufft i början, och jag tror att många känner igen sig det här att man och det kan bli lite tudelat, tror jag, för många, och att det tar en liten tag att ta sig igenom det där. Och också att man kanske har levt i en spänning även om den inte bara alltid var positiv, så liksom på något sätt så var man alltid på tå, det var liksom, hände saker hela tiden. Mm. Det blev faktiskt aldrig långtråkigt i alla fall, om man säger så. Och det tror jag på något sätt, det här att man sökte i alla fall, jag, anledningen till att jag hamnade i Knutby var för att jag ville någonting mer med livet. Man ville göra någonting som var viktigt. Man ville, i mitt fall, jag ville hjälpa människor, ville jobba med ungdomar. Man ville liksom något som man trodde var gott och bra. Och man ville liksom mer än bara leva ett vanligt svenssonliv. Och ja, det fick man ju med besked, även om det inte var så roligt. Och sen när man då lämnar det, så kan det ju upplevas som att man också förlorar det som var.
Mm. Ja, men precis, ja. Så. Mm. Att man lever i det som brukar kallas som en parallellvärld. Mm. Mm. Och att det finns, du beskriver det så bra, att det finns liksom en upprymdhet, en excitation. Mm. Det är bara det att när man står utanför och när det hela är över, så ser man att det var på stället marsch. Mm. Man jobbade som bara den, men vad blev det liksom? Mm. Ekonomin, många av er som har jobbat och slitit så hårt, ja, men ekonomin, den gick till...
Ja, men den gick ju till antingen till ledarna eller till församlingsarbetet. Ja, ja. Mm. Absolut. Nej, men, och det är ju så, precis som du säger, jag kan ju inte ångra allting utifrån att jag har mina barn, och jag har ju liksom, det finns ju många saker som jag har ju vänner efter det också. Men det finns ju absolut väldigt mycket ingredienser som man skulle ha varit väldigt gärna utan. Mm. Så är det ju. Mm. Mm. Naturligtvis. Jag önskar ju verkligen att jag hamnat någon annanstans. Men samtidigt vet jag inget annat heller. Det här var...
Nej, och jag tänker både du och jag, i våran dialog, Emma, så har det ju varit så givande faktiskt. Jag har lärt mig så mycket de här 3,5 åren, och att vi liksom har hittat den här linsen, till exempel när det blev sektlika mekanismer i våran egen polisledning.
Just det.
Det är viktiga, liksom kanske en av, om man säger, försvaret som skyddar oss mot yttre faror, och polisen är ju den myndighet som skyddar oss, vår säkerhet inne i landet. Mm. Och hur den här tragedin, och då ser man, det blev sexuella relationer, det blev rädsla att det skulle komma ut, det var någon som hjälpte den käraste till någonting som egentligen inte, och där har vi verkligen den polisforskaren Stefan Holgersson och tacka för den detaljerade genomlysning runt det här debaclet i ledningen för polismyndighet, som slutade med mord, tänkte jag säga, självmord. Ja, men frågan är om det inte var ett mord, för att det var ett karaktärsmord som föranledde att Mats Löfving tog sitt liv.
Mm. Otroligt tragiskt i alla fall. Otroligt, otroligt.
Ja, och det är inte utrett. Det var 3 personer som var inblandade i den här utredningen. Och 2 av dem sitter kvar på sina inom myndigheten. Så att det där är fortsättningen följer.
Ja. Du Rigmor, vi har ju gjort jättemycket, och vi skulle kunna prata om det här hur länge som helst. Men ska vi prata någonting om, finns det någonting du känner att det här skulle vi ha hunnit prata om men inte hunnit prata om? Ja, även om vi känner att vi är i mål, för det känner vi att, ja, men nu är vi liksom i mål med att beskriva sektproblematiken. Den kan användas på väldigt många olika ställen. Så att manualen finns. Men om man skulle få önska, bara önskeämnen, har du något?
Ja, men önska, jag känner till och med att jag har förutskickat att jag skulle komma och prata om det här, och det har jag inte gjort. Och det är Silicon Valley-kulturen. Att när jag blev utbildade mig och blev företagsläkare, så var det i datavärlden, i IT-branschen. Jag såg den här utvecklas på 80-90-talet. Och det som sen hände i Silicon Valley är en väldigt speciell, och jag vet inte riktigt, jag har inte alls grepp om helheten, vem har det? Men det är att teknologin plötsligt tog sån fart. Det började med persondatorerna, och sen kom våra telefoner. Allt det här, alltså de som kunde teknologin bildade, de kunde bli plötsligt stormrika. Men att de också i den här konstiga, lite artificiella, slutna miljön där man jobbade med den här high-tech, så uppstod det någon slags vakuum, tror jag, av mening, ingen religion eller någonting. Och då började man liksom leka med religiösa, lite religiösa symboler, typ, helt enkelt.
Förtecken skulle jag säga.
Ja, och det började på en strand, att man började med den här leken, the burning man.
Ja, jag tänkte precis säga det. Den har vi pratat om att vi ska prata om, men där kommer det in, ja.
Ja, ja, det kommer därifrån.
Ja, ja.
Och sen har det uppstått, och då när jag började intressera mig för det här, och det finns en kille som har varit med i den här svängen. Han heter Steve Outram. Han kommer från Nya Zeeland. Han har jobbat i USA och i Australien. Och han har liksom förfärats över vad han såg utvecklas. Och han har just pratat om den här lilla ritualen från början, när de gjorde det här, att de brände den här dockan.
Mm.
Och sen har den här Burning Man det har liksom utvecklats så att man kallar sig för en burner, en brinnare, om man har varit med om det här. Och så att den där kulten en gång om året, den tog större och större skala. Numera så är det i år, ser jag, de ska vara på Labor Day i slutet av augusti, början av september. Och det är liksom en slags event. Runt 70 000 människor från hela världen ansamlas i den här, ett ökenområde som heter Black Rock Desert.
Mm. Nevadaöknen, eller hur?
Ja, Nevadaöknen. Men alltså, Black Rock, känner du igen det namnet?
Inte så jag kan placera det, men...
Nej, men det är också en av de tre största riskkapitalinvesteringsbolagen i världen. Mm. Så det är kanske en tillfällighet. Men här finns ju den här blandningen av pengar, och i det här att man ska bränna den här dockan, den här jättelika dockan, så leker man också med brännoffret. I Schweiz, där jag är snart nu, Fasslach, som de säger, alltså det är en festdag i Schweiz, och de har en majbrasa precis som vi har, men deras majbrasa i Zürich, det föregås av stora processioner, de här olika yrkesgillerna, och de är utklädda, det är ryttare, och så tågar de genom stan, och sen kommer de till det här stora bålet och som är uppställt, och då är det en rusning när alla ryttarna bara rusar runt i galopp runt det här bålet, och sen tänder man på. Men till skillnad från hur vi har i Sverige, så har de en stor vit gubbe. Och då kan man säga, men nu är det snön, vintern, kung Bore. Nu bränner vi upp honom. Och de laddar den här stora dockan med fyrverkerier.
Mm-hmm.
Så den smäller och knattrar, och smäller huvudet först, och påstås det, då blir det en bra sommar. Ja, men det här att man leker med de här religiösa symbolerna, och det är mycket droger, det är väldigt promiskuösa sex, det är alltså inget för barn, den här Burning Man event. Och då undrar man, men vad leker de med? Är det gud de leker med? Men vet du, de leker med en annan gudom. Som Jung skulle kalla en arketypisk gestalt. Och vet du vem det är? Det är Trixten.
Mm-hmm.
Det är han som luras. Det är han som är finurlig.
Trixaren, ja.
Trixaren, Trixten. Det är den här liksom... Kommer ihåg att jag berättade en gång att Jung hade sagt till sin vän Häberli, när Häberli frågade, varför ljuger du så mycket? Det stämmer ju inte det här. Och Jung sa lite lättsinnigt att världen vill bedragas. Så låt den bedragas.
Mm.
Alltså att det är Trixten egentligen. Och Trixtens urgestalt, om man går till de abrahamitiska religionerna, det är den fallna ängeln, det är Lucifer.
Mm.
Och Lucifer är han som vågar väcka räcka långa fingret till Gud. Och Gud, och då tänker inte jag kanske på att jag är bekännande inom judendom eller kristendom eller islam, utan, men det vi kallar Gud står ju för den gyllene regeln. Alltså en slags motvikt mot den världsliga makten, där den som är frisk och stark och har mycket pengar får bestämma. Så säger religionerna, vi är alla älskade av Gud. Vi är alla värdefulla och lika mycket värda som människor.
Ja, och jag tänker att, Gud och då, som du säger, Lucifer eller djävulen, är i alla fall två motpoler mot varandra.
Verkligen, det är det jag menar. Men då finns ju den här idén, bland annat i Silicon Valley-kulturen, men också i alla de här okulta, vi har varit inne på det ibland, de här okulta sammanslutningarna, brödraskapen och så vidare. Nämligen att Lucifer, nej men det är ju han som är påhittig. Det är ju stagnerat, ska vi gå runt och vara snälla mot varann hela tiden? Nej men det här är ju också Goethes berömda dikt, drama, teater, vad vi ska kalla det, med Faust. Han säljer sin själ till vem? Jo, till djävulen. För att han ska liksom kunna lyckas med det här och det här. Så att idén att, jag tror vi nämnde tidigt, Aleister Crowley, de här okulta sektmiljöerna, så sa de det, men det finns ingen sanning. Det finns ingen Gud. Du behöver inte vara rädd för någon yttersta dom. Och då kommer vi till det här som jag, till min oro ser. Liksom, du är själv. Liksom. Det är du. Det är jag. Du kan vara influencer. Du kan luras på vad som helst. Om du tjänar pengar, ta för dig. Alltså att man har tappat det här som är kärnan i religionen, som jag ser det. Nämligen att vi ska vara rättvisa och att vi ska ta hand även om de som inte för tillfället är på topp.
Just det. Du tänker på det individualistiska samhället där man upphöjer och tillber jaget nästan, kan man väl säga.
Ja.
Jo, det finns en, kan jag också känna oro för det, att det går för långt.
Någonting av det där.
Någonting av det där, tack.
Nu börjar du sucka.
Spännande. Nej, jag suckar inte. Men jag som vet vad klockan är vet att vi inte kan hålla på mycket längre till. Utan det är så att vi... Och det känns ju lite vemodigt, även om vi tycker att vi är i mål. Måste vi väl ändå säga.
Ja, säkert för tillfället.
För tillfället. Man vet aldrig.
Man vet aldrig.
Men just nu är sektpodden slut.
Ja.
Vi avslutar sektpodden och vi kan väl säga att vi är så otroligt glada och tacksamma till alla våra lyssnare. Ja. Vi vill verkligen uttrycka ett stort, stort tack för all respons, att ni har lyssnat, att ni har varit med oss och hejat på oss, gillat oss och gett oss kritik när vi behövt det också, och hjälpt oss att hitta rätt ibland och så vidare. Det är verkligen...
Det känns som att vi har många vänner här ute i landet.
Ja. Och vi har ju kvar vår Facebook-sida och Instagram och så. Ja, vem vet, det kanske dyker upp något där någon gång. Men nu är sektpodden i mål, som vi ser det. Och vi tackar så jättemycket för de här 3,5 åren. Och jag tackar dig, Rigmor.
Och jag tackar dig, Emma, och alla våra lyssnare. Det har varit fantastiskt kul. Så vi säger hejdå.
Hejdå, säger vi. Tack så mycket.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh.
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.